ljudkvaliteten är inte så hög, det må vara. Men att det är en van talare som vet att domptera sitt auditorium med aristokratiskt klangfull stämma, det hörs.
Jag kom då hem den 10 februari 1931 och blev mycket vänligt mottagen av vårt folk ut i alla lager och började då med att hålla föredrag. Jag började i Vetenskapsakademin för att berätta om de mål som vi hade och de resultat vi redan hade vunnit. Och sedan fortsatte jag i Publicistklubben och blev inbjuden av Stockholms arbetarkommun och anträdde sedan en rundresa genom Sverige där jag i de flesta städer, eller åtminstone på 65 olika tillfällen, höll föredrag om vår expedition och redogjorde för dess förlopp. Överallt i hela Sverige möttes mina berättelser med det allra största och vänligaste och mest sympatiska intresse. Och jag kände redan då, när våren kom förra året, att jag hade den fasta grundval som jag behövde för att väcka det mera dådkraftiga intresse som behövdes för att kunna fortfara med expeditionen. Jag vände mig då återigen till konungen och regeringen med begäran om ett anslag för 2 nya år.
Jag tror att det här är ett väldigt fint självporträtt av Sven Hedin om man lyssnar noga. Han är både glansfull och älskvärd, både fängslande och lite fåfäng. Nu ska i alla fall den 67-årige doktor Sven Hedin resa tillbaka till sin expedition i Ostasien, och inför avskedet tar han ett nära nog förstigt farväl av svenska folket.
Jag står emellertid nu när jag går tillbaka till Asien inför känslor som Karlfeldt har uttryckt och uttalat i följande ord: hur har min ande längtat innerligen till starka vingars rymd, till örnestigen från detta lyckliga Jerusalem. Här går oss allt så kresligt väl i händer, i Kedars byar hungra mina fränder, och öknens vindar kalla mig kom hem. Här stundar dom, låg jag en stormnatt vaken, jag hörde suset av den stora draken, som sprutar hämndens eld och svavelsläm. Jag vill stå upp och jorda mina länder och utspy vinet mellan mina tänder till floden längtande som törstig gjort. Ja, jag vill ila genom aftontöknen till Leopardersberg, till lejonöknen där livet väntar farligt, armt och stort. Nu när vi kommer tillbaka till detta stora Ostasien, så kommer vi mitt in i krigiska händelser, i underbara, kokande och jäsande händelser som båda nya tider, och man vet inte vad. Men för oss har dessa stormmoln gått förbi, därför att våra expeditioner ligger så långt in ifrån orons och krigets härdar att hundratals mil skilja våra olika expeditionsgrupper ifrån krigshärdarna. Jag hoppas att vi också helskinnade ska komma in till vårt högkvarter i Peking, och vad vi sedan kommer att göra, det får bero på händelsernas gång och det politiska läget i Ostasien. Förmodligen kommer jag att om ett par dagar bryter upp ifrån gamla Sverige, så är det med en glädje att nu har tillfälle att säga ett hjärtligt farväl och tack till våra landsmän, och hoppas att de med samma intresse och vänlighet och sympati som hittills kommer att följa våra steg genom den stora kontinenten. Farväl.
Farväl, Sven Hedin. 3 år senare, 1935, berättade en annan resenär om vilka hårresande äventyr som han råkade ut för långt borta i ännu mer fjärran länder. Hör här, det är en väl bekant episod.
I Kina, jag blev rånad i Shanghai. Jag har suttit hos pirater ut i barn. Men jag gifte mig med dottern till mördaren Fouai, sade Fritjof, det är hemskt när det är sant. I kinesiska skäl kom jag sen till Singapore. Utan pass och pengar står jag på ett torg. När en en man i dungaloner plötsligt fram mot mig går Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg. Jag blev klädd i vita kläder, jag fick låna 10 pund. Jag fick pass med Sveriges vapen och porträtt. Konsulinnan bjöd på te och jam och pratade en stund. Hon var det sötaste jag dittills hade sett.
Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg. Det var ju han som sa, se god dag Fritjof Andersson, vad i herrans namn gör du i Singapore? Mm. Han var ingen figur som Evert Taube fritt hade uppfunnit. Han hade ett ganska äventyrligt liv i yngre dagar. Innan han fyllde 19 år hade han seglat jorden runt för och masten 2 gånger. Och så småningom blev han just konsul i Singapore.
Ja, han berättar själv att med elefanter, tigrar och ormar av många slag har jag intimt umgåtts i 25 år. Jag glömmer aldrig ett av mina livsfarligaste möten med en representant för det slingrande släktet. Det var när jag en dag öppnade min skrivbordslåda och en ilsken kobra dök upp ur dess djup och högg mig i ärmen. Det var en avskedad bokhållare som hade tänkt hämnas på mig på detta numera ganska ovanliga sätt. Men jag klarade mig.
Det var tur det. Så att han kunde hålla föredrag i radio den 5 januari 1934 under ett tillfälligt besök hemma i Sverige. Ett riktigt reseföredrag med en riktig titel.
Stockholm, Uppsala. Generalkonsul Fredrik Adelborg reste för 25 år sedan ut till Malackahalvön där han blev en av pionjärerna inom gummiindustrin. Sedan många år tillbaka är han Sveriges generalkonsul i Singapore, världens 7:e hamnstad. Han berättar nu om upplevelser bland tigrar och elefanter.
Låt tanken fara till bortre Indien. Där sträcker den asiatiska kontinenten ut en lång landtunga av ungefär Sveriges storlek som kallas Malackahalvön. Denna halvö som med sin sydspets nästan tangerar ekvatorn, ligger helt inom tropikerna. Tropisk värme, riklig nederbörd och god jord frambringar den yppersta vegetationen. Ett högland sträcker sig från norr till söder längs halvöns mitt och från dess berg flyter mäktiga floder till haven och bägge sidor. Mänsklig företagsamhet har tvingat stora sträckor under odling, men större delen av landet täckes av urskog. I djungeln trivas allehanda vilda djur i stor mängd och floderna vimlar av krokodiler och sköldpaddor. Bland de större djuren märkas elefanter, noshörningar, tapirer, bufflar, hjortar, tigrar, pantrar, vildsvin och björnar. Fågelvärlden kan bjuda på fasaner, fåfåglar, vilda hödens, vadar i det oändliga, sunbirds av en humla storlek samt rovfåglar av alla slag. Malackahalvön är ej storviltjägarens paradis, ty urskogen är så tät att djuren lätt hinner gömma sig. Några öppna, parkliknande landskap som i Afrika finnas knappast ej. Den som älskar djur lär med glädje att stränga jaktlagar finnas och att de flesta djur är skyddade mot det fördömliga utrotningskrig som kan spåras i alla världsdelar. Järnvägar och bilvägar skäras så småningom upp landet i allt mindre sektioner och de större djuren före ej den fridfulla tillvaro de gjorde för en del år sedan. Tack vare Englands ypperliga administration torde deras existens dock vara tryggad för en mycket lång tid framåt. Nu börjar vi med djungelns konung, tigern. Malackahalvöns tiger är ej fullt så stor som sin kusin kungstigern i Bengalen, men den är imponerande nog. Den är mycket talrik på hela halvön. En svensk värnpliktig som exercerat beväring vid kavalleriet anmärkte då han återkommer till hemmet att näst tigen och bålgetingen är hästen människans värsta fiende.
Ja, det var den framförallt genom Evert Taubes visa så namnkunnige konsul Fredrik Adelborg.
Mm.
Men han och många andra reseberättare i all ära, den mest fängslande av alla på det här området, det var ändå Sten Bergman.
Ja, du kan nog tryggt säga den mest populära av alla föredragshållare i radion under flera decennier. Mm,
undra på det med den rösten. Sten Bergman, son till Johan Bergman, den store liberalen, den store folkbildaren, nykterhetskämpen och politikern, antikforskaren och så vidare. Sonen Sten hade en mer naturvetenskapligt inriktad håg än sin humanistiske fader. Zoolog, ornitolog, etnograf, författare liksom sin pappa och på denna stabila grund en enastående populärvetenskaplig föreläsare.
Den äldsta inspelningen vi har av hans röst är ett utdrag ur ett föredrag som han höll i november 1933. Då hade han själv genomfört två egna forskningsresor. Den ena gick till Kamchatka.
Mm, på hundsläde genom Kamchatka lät jag som barn.
Just. Och den andra expeditionen hade gått till de 1000 öarna i Fjärran Östern, Kurilerna nämligen. Men den här kvällen, 33, så berättade han inte om detta, utan hans föredrag hette Vad utländska resenärer sett och upplevat.
Mm, det var inga vanliga charterresenärer. Först så får vi höra lite om irländaren Shackletons expedition till Antarktis 1915. Shackleton och hans fyra kamrater ville gå tvärs över den nya kontinenten, visserligen på det smalaste stället, men ändå ett par hundra svenska mil och knappast några gröna mil. Låt oss höra på Sten Bergman.
Det var i augusti 1915 som den stora marschen började. Proviantdepåerna skulle utläggas på ett avstånd av ungefär 10 svenska mil från varandra, tvärs över isbarriären till foten av Badmorglaciären. Arbetet skulle utföras i 3 etapper. Först skulle man släpa ett förråd på 2000 kilo upp på den stora isbarriären 45 kilometer från utgångspunkten. Sedan skulle man föra 1500 kilo på slädar till en punkt som låg 160 kilometer söderut. Slutligen skulle man från denna punkt framtränga ytterligare 60 svenska mil åt söder och utlägga depåer på var tionde mil. 2 grupper deltog i arbetet, en på 3 man och en på 6. Första månaden gick åt att släpa fram hela förrådet till den första upplagsplatsen på isbarriären. När det äntligen var klart, efter stora mödor, beslöt kapten Joyce, som hade befälet över det hela, att återsända 3 man till huvudlägret och att fortsätta med de återstående 6 och med 4 hundar. Dessa arbetade sig nu framåt med tunga slädar understödda av de 4 hundarna. I början hade det bra väder och allt gick väl. Men när det kommit ungefär 30 mil söderut blev en av de 6 sjuk. Han visade tydliga tecken till skörbjugg, den fruktade sjukdom som varje polarfarare som bekant riskerar om man ej kan få färsk mat utan måste leva av konserver. Spencer Smith, som den sjuke hette, var i så dåligt tillstånd att han inte kunde gå vidare. Och det befann sig nu ute, långt ute i den vita isöknen, fjärran från all hjälp. Samtidigt var de absolut tvungna att fortsätta för att kunna lägga ut depåerna på vilka Shackletons och hans mäns liv var beroende. Att lägga den sjuke på släden och därmed öka den redan förut allt för tunga bördan var en fysisk omöjlighet. Efter diskussion om hur man skulle göra beslöt kapten Joyce att kvarlämna den sjuke i ett tält som uppsattes ute på isen. I tältet lades ett proviantförråd och så lovade man att avhämta Spencer Smith på återvägen. Det var ju inte roligt att lämna en sjuk man ensam ute i isöknen. Men i ett sådant fall som detta var det nödvändigt att riskera en individ för hela expeditionens säkerhet som annars hade äventyrats. De hoppades på 4 dagar vara tillbaka vid en sjukestält. En intensiv köld rådde. Temperaturen sjönk stundom till mer än 40 grader under noll, men de fem männen arbetade sig framåt med största möjliga hastighet med tanke på deras sjuka kamrat. Slutligen uppnådde de Mount Hope, hoppets berg vid foten av Bardmore-glaciären, där den sydligaste depån skulle utläggas.
Tyvärr så slutade det här avsnittet så.
Men Shackleton och hans kamrater blev räddade efter långa och många äventyrligheter. Känns det skönt att kunna säga att vi har tagit reda på.
Nå, Silla, minns du själv Sten Bergman som föredragshållare?
Mycket väl, inte bara från radio. Jag minns honom en kväll från en studentafton i Lund, och Akademiska föreningens stora sal var proppfull, och han var så generös och flott att han lät några exemplar av sina berömda paradisfåglar med de där långa gyllene stjärtfjädrarna, du vet, vandra runt i publiken. Och en passus i hans föredrag glömmer jag aldrig, därför att den både till form och innehåll var så målande och nästan blev ett talesätt i Lund sedan blodiglar trängde in genom snörhålen på kängorna och sög sig fast. Det var ytterst obehagligt. Och det var ingen som betvivlade det.
Nej. Hörde, vad var det som gjorde honom så oerhört uppskattad?
Ja, säg vad du tror.
Ja, först och främst detta enkla och direkta i hans sätt att berätta. Enkla meningar till exempel.
Varje enskilt faktum får nästan dramatisk innebörd. Bara hans sätt att säga 40 grader under noll gör ju att man nästan känner vinden vina genom kroppen.
Hans röstläge är faktiskt rätt monotont. Men det ligger på en absolut betvingande våglängd.
Man bara måste lyssna.
Ja, och så det att han lät så intensivt sympatisk. Och det var han också. Men så till sist en sak som vi väl lätt glömmer. Lyssnarna hade ofta dåliga radiomottagare på den här tiden. Men när Sten Bergman talade så hörde man varenda stavelse som hans distinkta röst uttalade.
Ja, vi tar ett stycke till ur det där föredraget. Nu handlar det om den engelske polarforskaren Scott som tävlade 1912 med norrmannen Amundsen om att komma först till Sydpolen. Ett ämne som inte upphör att locka forskare och författare. Nyligen kom en engelsk bok som tydligen omvärderar Scott som hjälte. Mm. Och Stadsteatern i Stockholm hade premiär i våras på en pjäs på samma tema. Men så här berättade i alla fall Sten Bergman.
Den 17 januari 1912 uppnådde de Sydpolen och fann där till sin gränslösa besvikelse att Amundsen kommit före. Han hade kvarlämnat ett litet tält där på platsen med norska flaggan på en bambustång. Där inne i tältet låg ett meddelande att Amundsen med fyra man var där den 16 december, alltså en månad tidigare. På en lapp hade Amundsen skrivit en begäran till Scott att befordra ett brev som låg i tältet till kung Håkon av Norge. Scott kvarlämnade ett meddelande om att han hade varit där med sina följeslagare, och han konstaterade att Sydpolen ligger på ungefär 2900 meters höjd. Sedan vände de fyra männen och hade nu framför sig 1500 kilometers tröstlös marsch över isöknarna med en tung släde att dra under umbäranden, hunger och köld. Det är väl sannolikt att deras besvikelse att inte komma först till Sydpolen, som de hade hoppats i det längsta, bidrog till att minska deras motståndskraft. De arbetade sig emellertid oförtrutet framåt, dag för dag, med växlande framgång. Ibland måste de ligga stilla för snöstorm och tära på förråden. Ibland var kölden så svår att det var nära att förfrysa. De hyste emellertid allesammans förhoppningar att de skulle lyckas ta sig fram till huvudlägret. Flera gånger var de nära att förgås av hunger, men i sista stund nådde de sina depåer som de hade utlagda längs återvägen. Men efter några veckor började en av de fyra åts att få svåra smärtor i benen av frostskador. De andra började också bli frostskadade. Det gick allt sämre framåt, och en månad sedan de lämnade polen började Evans visa tecken till vansinne. Nu blev det allt sämre och sämre. Åts ben blev så dåliga att han endast med möda kunde släpa sig fram. Evans blev också allt sämre. Följande dag så kunde dock Evans hjälpa till att dra släden en stund, Men efter att ha gjort det en halv timme så gick det inte längre och han vandrade långsamt efter släden. Han orkade inte följa med i samma takt som de övriga utan blev allt längre efter. Därför slog man läger lite tidigare än vanligt. Ingen var emellertid särskilt orolig för honom, men då han inte kom som man beräknat och man inte kunde se honom i den rätt ojämna terrängen skyndade alla de övriga på skidor efter honom. Scott kom först fram och blev alldeles förskräckt när han fick se honom. Med öppnad rock låg han på knä på isen med händerna bara och förfrusna.
Beklagligtvis slutar arkivbandet så. Expeditionen fick ett tragiskt slut. Alla fem männen omkom på isen och deras dagböcker fann man några månader senare i det allra sista lägret.
Reseskildringar och föredrag om djur och natur, det var nog radions trumfkort när det gällde föredrag. Men då som nu så fanns det också ett lidelsefullt intresse hos stora delar av publiken för det svenska språkets rykt och ans. Sten Bergmans bror, Gösta Bergman, var och är en framstående pedagog. Han startade skolradion 1929 och alltsedan dess har han varit en flitig upplysare i språkfrågor.
Gösta Bergman och Erik Welander är väl de två som man genast tänker på i sammanhanget, eller hur? Låt oss gå tillbaka ett ögonblick till det kusliga året 1939. En tisdagskväll i oktober talade Gösta Bergman i Dagens Eko om ett speciellt ord som tyvärr hade blivit aktuellt igen just då.
Ja, hamstra är utan tvivel ett nytt ord i vårt språk. Ett behändigt och bra ord. Och det har anslutit sig till det böjningsmönster som de flesta svenska verb går efter. Det heter alltså jag, du, han hamstrar. Vi har inte hamstrat och vi ska inte hamstra och skulle inte ha hamstrat. Vi talar om hamstrare och hamstring av bensin, kaffe och rent av frimärken ett slag. Man skulle tro att de här orden har kommit in i vårt språk först i september eller augusti i år. Med det nya kriget. Men så är det inte. De kom in i tidningsspråket redan under förra världskriget. Svenska akademins stora ordbok har hunnit få med dem och citerar en Stockholmstidning från 1918. Det heter där: vid krigsutbrottet hamstrade var och en efter råd och lägenhet guld, silver, nickel eller koppar. 1918 är alltså det äldsta kända litterära belägget ifrån. De första krigsåren hade vi ju ännu inte någon verklig varubrist här i landet. Det var ju först med ransoneringen i slutet av 1916. Folkhushållningskommissionen kom ju till då. Och i början på 1917 som folk började att hamstra. Också i danska och norska språken kom orden in redan under förra kriget. Politiken skrev 1917, alltså ett år före den svenska tidningen, om hamstring av kartoffler. Och 1919 gav den danska författarinnan Tit Jensen, syster till Johannes V. Hon gav ut en bok med titeln Den erotiske hamster. Den erotiske hamster, hon menade en herre som samlade på erotiska förbindelser. Men hela ordgruppen förlorade sitt intresse när varorna efter kriget återigen började flöda rikligare. Ordet la sig i vintersömn, liksom hamsterrottan själv, och vaknade till nytt liv först i år. Ordet hamstra och hamstrare och så vidare kommer ifrån Tyskland. Hamstern är ett verb i tyskan som betyder, sedan flera århundraden, betyder det att på ett hänsynslöst sätt samla varor av olika slag av fruktan för dyrtid eller varubrist. Det är bildat av namnet på en gnagare, der hamster på tyska. Der hamster, det är ett djur som blir cirka 30 cm långt, är grovt byggt, har en brokig päls och kort svans. Det lever på sädesfält där det gräver sig en lodrät gång ner till bostadsrum och förrådskammare, en eller flera sådana, som ligger 1-2 meter under jorden. Utfartsgången är sluttar svagt uppåt. I förrådskamrarna lägger djuren ner ända till 40-50 kilo säd, ärter, bönor med mera som de sedan förtär fram på vårsidan när de vaknar upp ur sin vintersömn. alltså vanor som osökt inbjuder till jämförelse med människor i dyrtid. Djurets nuvarande utbredningsområde är östra Europa och skogsfattiga delar av Tyskland, i synnerhet Thüringen och Sachsen. Det saknas i Schweiz och här i Norden. Djuret är emellertid på framryckning mot väster och överskred Ren 1870 i den tyska härens spår. Liksom djuret har sin största utbredning österut, vill det synas som om namnet har sitt ursprung på slaviskt område.
Gösta Bergman berättade detta om hamstern och om att hamstra i ett Dagens Eko första krigshösten, alltså 1939.
Tänk att man kan få ut så mycket trevligt av ett sånt ord som vi egentligen tycker har en obehaglig innebörd.
Ett kulturhistoriskt miniatyrföredrag av allra bästa märke, tycker jag.
Ja, och med ett sådant alla goda egenskaper, tankereda, uttrycksskärpa, naturlighet. Erik Hylander skulle ha gillat det.
Det skulle han säkert. Erik Hylander, professor, inte i svenska språket utan i tyska språket. Och oerhört populär radiotalare och författare just på 30-talet. Författare till en av de mest gedigna boksuccéerna, Riktig svenska.
Han tyckte inte om det som var mångordigt och tillgjort. Han ville framförallt just naturlighet, tankereda och uttrycksskärpa. Mm. Om uttryckets klarhet lyder den vackra rubriken till ett föredrag som han höll 340402.
Vad är det du säger?
Ja,
det är väl inte naturlighet och tankereda.
Nej, men
uttrycksskärpa.
Det är vår egen tids bidrag till just detta naturliga språk, för att man genast, det vill säga inte genast, ska förstå att man talar om den 2 april 1934.
Erik Hylander.
Skriver jag till exempel om en tavla av Rembrandt i en konsthistorisk avhandling som läses bara av några få konstkännare, så kan jag använda lärda och abstrakta ord och även främmande ord så mycket jag vill. Det försvårar inte begripandet av framställningen. Men skriver jag om samma tavla i en daglig tidning som vänder sig till tiotusentals läsare, då måste jag begränsa mig till svenskans vanliga ordförråd och försöka att framställa saken så enkelt och lättfattligt som möjligt. I förbigående vill jag anmärka att det för en fackman på ett område är mycket enklare att skriva ett lärt språk, späckat med främmande ord och konstiga facktermer, än att skriva om samma innehåll på ett mindre lärt språk. Att uttrycka svåra och krångliga saker på ett enkelt och naturligt språk, det är en verklig konst som bara få, mycket få utvalda behärskar. För övrigt finns det vetenskaper vilka språk inte låter så att säga översätta sig till vanlig för alla begriplig svenska. Det gäller särskilt matematiken och vissa naturvetenskaper, men delvis också ett sådant ämne som filosofin. Därmed vill jag nu naturligtvis inte ha sagt att var och en som slösar med lärda och konstiga ord också skulle vara en lärd man. När de abstrakta orden och de främmande orden börjar att överflöda, utan att man märker något mot de krångliga ordens svarande tankedjup, då är det anledning att med en berömd språkman varna för bluff. Det händer att den som föga eller ingenting har att meddela döljer sin tanketomhet i en sky av lärda ord och hemlighetsfullt klingande fraser. Finner dylika författare en tillräckligt okunnig publik som inte genomskådar bluffen utan som tror att det måste ligga någonting märkligt bakom de många märkvärdiga ord som man inte förstår, då kan de ganska länge åtnjuta anseende för lärdom och tankerikedom. Men förr eller senare måste den dag komma då de avslöjas. Det är historien om kejsarens nya kläder på språkets område.
Erik Hylander fortsatte sin språkvårdande verksamhet in i den sena ålderdomen. Han avled för 3 år sedan, då var han 93 år gammal. Och det vi hörde här var ett föredrag. Det ingick i en serie som han höll 1934, och den hette Vårt modersmål.
föredragsserier i den bemärkelsen, alltså 5, 8, 10 föredrag i samma ämne, det förekommer väl knappast nu för tiden i radio?
Nej, det var väl någonting ganska typiskt för 30- och 40-talen. 1931 inrättades en särskild föredragsavdelning och chef för den blev en folkbildningsman från Brunnsvik, Yngve Hugo. Senare radiochef också. Och det året så lockade man den ambitiösa publiken med bland annat serier om den världsekonomiska depressionen, de svenska utgrävningarna på Cypern, den svenska bonden, den moderna världsbilden.
Låter inte som det var några miniatyrföredrag precis.
Nej, det var det inte. Halvtimmar skulle det vara. Och spännvidden var stor i verksamheten. Om ämnena var viktiga så var naturligtvis rösterna minst lika viktiga. En av de mest särpräglade av alla radiotalare under 30-talet hette Nils Hasselskog.
Grönköpings Grimberg, som Veckojournalen kallade honom i en intervju. Farbror Svensk, fullkomliga jämlike i Grönköpings radio, som det står i August Petterssons biografi över Nils Hasselskog. Identisk med andra ord med skalden och diktaren Alfred Westlund. Från 1931 fram till 1936, då han dog, hördes han ofta i radio med dikter och tankar.